Lupi,
Logistikpodden.
Logistikpodden. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Logistikpodden. Idag träffar jag Sebastian Bäckström från IVL som är expert på miljökalkyler bland annat. Och som vanligt så finns länkar till sånt vi pratar om på logistikpodden.se. Hej Sebastian, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Vem är du?
Ja, jag är en 47-årig liten kille som tycker det är väldigt viktigt att göra saker och ting bättre när man lämnar dem efter sig än så, i det skick de var när man kom, när man fick tag i dem. Och det gäller stort som smått. Och yrkesutövningen, den ägnar jag ju åt miljöfrågor kopplat till transporter. Så då är jag en kille som helt enkelt vill göra transportsystemet lite bättre.
En kille som vill göra transportsystemet lite bättre, det låter ju som mumma för logistikpodden här. Ska vi prata lite grann om var du kommer ifrån, just kopplat till just logistik då. Vi träffades första gången 96.
Det gjorde vi, och då var jag ju fortfarande fysiker på den tiden.
Är man inte en gång fysiker, alltid fysiker?
Ja, om du frågar dem som fortfarande arbetar som fysiker så skulle de väl inte tycka att jag är någon riktig fysiker. Men jag har alltså utbildat mig som fysiker och hade ett väldigt starkt intresse för mätteknik. Och gick en hel del kurser i sån här experimentell mätteknik. Och fick under slutet av min utbildning i tidigt 90-tal ett väldigt starkt miljöintresse. Så att avslutningen på min grundutbildning, det var miljömätteknik. Och hamnade efter exjobb då som utvecklingsingenjör på Vattenfall Utveckling, där vi tittade på mätteknik för att mäta avgaser då från stora förbränningsanläggningar som kraftverk och sopförbränning.
Kolkraftverk.
Och så. Kolkraftverk också, precis. Mm. Och på den tiden då var det kvicksilver som var mitt fokus. Så mätteknik för att mäta kvicksilver.
Men så du klättrade på skorstenar?
Vi var uppe, vi släpade tunga slangar och instrument upp i skorstenar och körde dem kors och tvärs över Sverige och gjorde mätningar och så. Men någonstans där så upptäckte jag väl att Vattenfalls som företags intresse av de här miljöfrågorna, det var ju mer att ha fina bilder i sina miljöårsredovisningar snarare än att minska sina emissioner.
Greenwashing alltså?
Ja, det kan man lugnt säga. Det var ju precis då de började sin internationella expansion och började köpa kolkraftverk i Tyskland och de hade planer på att göra oljekraftverk i Thailand och så. Jag tror inte de förverkligade det. Men det har vi ju sett alla hur det har gått, hur bra affärerna var där. Men jag tröttnade på det och sa faktiskt upp mig där och gick tillbaks till Chalmers för att fortsätta att utbilda mig inom ämnesområdet energi och miljö. Och då tittade jag helt enkelt i kurskatalogen och så prickade jag för alla kurser som hade orden energi och miljö i titeln. Och så började jag på allihopa, det var 5 stycken. Och då hamnade jag på en som hette Energy and the Environment. Det är ju perfekt. Och det var väl inte förrän tredje föreläsning som jag insåg att det var väldigt mycket bilavgaser de pratade om. När kom kraftverken? Men då gick det upp för mig att det här var ju faktiskt en kurs som gick på Institutionen för transport och logistik.
Transportteknik heter vi då?
Ja, transportteknik, det stämmer. Och det var Magnus Blinge som var föreläsare. Och vi hade jättemånga intressanta föreläsare. Och det handlade om massa olika frågor med alternativa drivmedel och emissioner från fordon och livscykelanalysperspektiv på framförallt drivmedelsproduktion. För det var ju det Magnus höll på med då. Och då var jag ju lite, öppnades en helt ny värld för mig, att här fanns det ju jättemycket intressanta miljöproblem som behöver lösas inom trafiksektorn. Så man kan säga att sen dess är jag ju fast, och då är vi någonstans 95-96.
Ja, jag var ju med då också, ska ju sägas då. Det var ju du, jag och Magnus som jobbade med alternativbränsleutredningen som var då.
Då gjorde vi ju en livscykelanalys på alla bränslealternativ så som de skulle se ut i framtiden.
Ja, just det.
Så där satt vi och räknade och letade fram massa gissningar på hur produktionstekniken skulle utvecklas och hur etanolen skulle tillverkas och allt det där. Ja, du kommer ihåg, du byggde ju enorma Excel-ark med alla siffror och jag höll på med alla avgasemissioner för att gissa hur mycket lastbilar skulle släppa ut och så vidare.
Och de bränslen vi tittade på, det var ju då etanol, metanol, DME, RME. biogas, ja. Bensin och diesel.
Och varianter på de där.
Och massa varianter.
Olika källor, ja. Ja, precis. Men det som var intressant av det där som var lärorikt, det var att när vi publicerade de där siffrorna så var ju vi väldigt tydliga med att det här är en framåtsiktande studie. Vi tittar på bästa tillgängliga teknik i en framtid med storskalig produktion. Och det var ju, styrde ju väldigt många av våra metodval. Men sen när de här siffrorna kom ut, det var ju ingen som uppmärksammade det, att det här var framtidssiffror, utan alla har ju sedan använt dem där så som att så här ser det ut när man tillverkar etanol eller mer.
Så jag kommer ihåg vissa av de här. Jag var på labb nere i Lund där man gick som lik och hällde emellan sådana här olika tankar manuellt för att jäsa etanol då från skogsråvara var det väl då, tror jag.
Ja, just det.
Det var väldigt experimentell teknologi.
Ja, det var ju ingenting som varken då eller senare har kommit i produktion. Men där lärde jag mig hur viktigt det är när man publicerar sådana här siffror. Att de får ju sitt eget liv. Och folk använder dem ju hejvilt utan att faktiskt veta vad det är för siffror de använder. Mm. Så det är någonting som jag har tagit med mig. Och som givetvis har använt själv då. När jag är ute och letar efter siffror. Att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla koll på under vilka förutsättningar gäller den här.
Ja, faktan. Källkritik överhuvudtaget.
Källgranskning och källkritik dessutom, ja. För det kan man ju säga att vi satt ju och gjorde, som alla som gör livscykelanalyser, man gör ju en rad olika antaganden och avgränsningar. Och de gör man utifrån det man själv tycker är det som är mest lämpligt för att besvara den fråga man har. Mm. Men det är ju inte alla som har samma fråga, så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm.
Och du fortsatte som doktorand?
Ja,
jag du tittade på allokering.
Ja, precis. Jag var ju, på den tiden var jag ju delfinansierad av Axfood, Antoni Axson Jonssons forskningsstiftelse. Så vi tittade ju på miljödata för livsmedel. Och det var ju faktiskt ganska framsynt av ledningen för det företaget att se att i framtiden så kommer transporternas miljöpåverkan bli mer intressant i och med att vi hade ett växande miljöintresse och vi såg att vår konsumtion flyttar, alltså vi sourcade ju helt enkelt inte bara industriprodukter utan även mat allt längre bort ifrån. Och den ökande miljöbelastningen det medför då, det insåg de, det där kommer ju folk vilja veta.
Men det låter ju inte så svårt.
Nej, det kan man ju tycka, men det är ju
bananer,
oftast det är ju inte så transparent att följa hur saker och ting har transporterats och vad det har lastats om och under vilka förutsättningar det har transporterats och så. Och så jag gjorde ju fallstudier precis på frukt och grönt där, det var ju bananer under min list, och sen fortsatte jag och gjorde lite på gurka, nej tomater var det, och sen så jobbade jag tillsammans med Anders Roth där också, tittade vi på cornflakes och majsproduktion och hur man gjorde flingor och hur det här transporteras då. Så att frågeställningarna var ju hela tiden, hur tar vi fram miljödata ner på en enskild produkt? Alltså hur tar vi fram CO2-belastningen för ditt mjölkpaket när det står framme på ditt matbord då? Och det kan man säga, vi var väl kanske 10 år för tidiga. Mm. För det var väl ingen då som egentligen skrek efter det.
Men nu pratar vi millennieskiftet någon gång.
Ja, vi är väl färdiga med det där runt 2000. Mm. Men jag tycker man ser den frågan poppa upp ungefär en gång om året nu för tiden. Och jag tycker man ser liksom folk som står och uttalar sig om fördelen med att köpa närodlat eller inte, och man jämför tomater och importvaror hela tiden. Så att,
ja, just tomater har varit uppe ett par gånger i ett par av mina samtal här.
Ja, men det var
Naturskyddsföreningen som släppte 2007 en utredning.
Men sen gjorde Göteborgs hamn nyligen också en jämförelse med att ta saker med båt eller bil i Sverige. Och så att, men det är ett kärt ämne att titta på.
Så att, ja, okej. Och just det här som jag nämnde med allokering. Det är ju det som är den springande punkten.
Ja, det är ju det jag ägnade min forskning åt. Forskningsfrågan var just hur påverkar ditt val som miljöanalytiker? Hur påverkar ditt val av allokering slutresultatet?
Mm. Och allokering är?
Ja, allokering är ju när du samtransporterar olika produkter som har olika egenskaper, så att det inte är självklart hur du ska dela upp fordonets avgaser och energianvändning mellan de olika produkterna. Alltså praktexemplet är att du transporterar chips tillsammans med tunga stålprodukter. Den ena produkten är lätt men tar stor volym, den andra är väldigt tung men tar liten volym. Och hur ska du göra då fördelningen av till exempel ett fartygs eller lastbils...
Ja, de står på en färja med passagerare.
Ja, man kan ju, vissa av de här systemen kan man göra väldigt komplexa. Så du kan ju ha de här två samlastade i en lastbärare, en container som står på en lastbil som kör ombord på en färja, va? Och så har du ju då bara en skorsten från den här färjan. Och så vet du att på några av de här översta våningarna, där sitter du och jag och käkar middag och ligger och sover i någon hytt. Och sen så har vi vanliga personbilar och så har vi lastbilar. Så att man ska ju fördela de här avgaserna mellan olika kundkategorier då, liksom på färjan. Och sen när vi har kommit ner till fordonet så ska vi allokera mellan olika godstyper på fordonet också. Så att det i slutändan visade jag i min list på att ditt val av allokeringsmetoder, för det finns ju många sätt att göra de här fördelningarna på, det har väldigt stor påverkan på resultatet. Du kan välja att allokera utifrån vikt eller volym som vi är inne på. Man kan också allokera utifrån ekonomiska mått då, hur mycket man tror att man tjänar på varje produkttyp då. Man kan ha omräkningsfaktorer, det är väldigt populärt då, att man säger att en passagerare motsvarar ett visst antal kilo gods och att en personbil motsvarar ett visst antal lastbilar och så vidare. Och allt det där gör man ju oftast väldigt, som man tycker, genomtänkt och det går lätt att förstå argumentationen, men man kan landa på väldigt olika siffror då. Och min slutsats var ju att val av allokeringsmetod har stor potentiell påverkan på ditt resultat, men vi som sitter här på Chalmers forskare, vi kan inte entydigt peka på den bästa metoden eller den rätta metoden. Utan det är väldigt viktigt att man sätter sig ner bland de som är intressenter i det här och kommer överens om en metod som man tycker är tillräckligt bra, ger tillräckligt bra noggrannhet i resultatet utan att kräva allt för mycket information in. För då blir det dyrt att samla in den och den får låg kvalitet. Så det blir en avvägning och det där måste man faktiskt komma överens om i någon slags...
Ja, det är ju en paradox eller en trade-off i alla fall mellan kvalitet och kostnad för att ta fram. Och hur användbara siffrorna är sen naturligtvis.
Ja, precis. Och det är i alla fall då när man vill ta ut det här i verkligheten. Så en sak att vi kan sitta här inne finansierade som doktorander och göra det under ett år eller två. Det är ju intressant och då kan man ju göra det med väldigt hög noggrannhet. Men om man ska göra det här liksom ute i produktion och ta fram de här siffrorna i löpande då i transportbranschen då duger det ju inte att ha för komplicerade metoder.
Men det finns ju olika standarder. NTM har en till exempel och vi har något som heter Ecotransit och så vidare. Det finns ju ett antal försök till att standardisera detta. Funkar det?
Ja, jag tycker att det funkar så tillvida att det är den metoden, det är den vägen man måste gå. Och då skulle jag vilja peka på att just NTM har ju gjort det mest gedigna arbetet där. För där har man runt bordet då samlat företrädare för alla trafikslag. Och man har samlat företrädare både för transportbranschen men även för transportköparna och varuägarna. Och det är det jag tror är nyckeln till detta. Att man har, liksom alla aktörerna samlade så att de förstår problematiken och de förstår vilken lösning man föreslår och att man gemensamt väljer den då. Så att man inte har en expert som blir inhyrd och analyserar problemet och kommer fram med sitt lösningsförslag så att branschen inte egentligen förstår vad det är experten har gjort. Och det tycker jag man kanske kan kritisera kanske Ecotransit för då. Den har varit mer expertstyrd och kommer liksom luftlandsat lite uppifrån och säger att här har vi våran metod nu. Och om du frågar de som använder den så tror jag det är väldigt få som egentligen är insatta i vad är det för metodval man har gjort där. Och, och vi pratade om allokering här, men när man tittar på hela miljökalkylen då är det ju också väldigt mycket, stora frågor om hur man ska göra själva emissionskalkylen. Det finns en hel del frågeställningar där också.
Är det stor skillnad på om vi tar NTM och Ecotransit i vilka resultat man får ut?
Nu har inte jag räknat på dem på ett tag, så att jag tror det bör inte vara väsensskilda storlek, men det kommer inte få samma resultat i de två. Det kan jag vara helt övertygad om, för att det finns vissa olikheter i det. Sen kan man säga att NTM har ju utgått från en svensk kontext och sen internationaliserat sig, men det finns ju en del svensk perspektiv kvar i NTMs världen då. Medan Ecotransit, den utgick ju från någon slags tysk eller västeuropeisk kontext då. Så där har man ju lite mer aggregerade värden då och kanske inte riktigt samma detaljrikedom som vi har inbyggt i NTM.
Det har ju pågått arbete med någon form av scenstandard för just emissionsberäkning på senaste tid. Jag var själv involverad i delar av det arbetet för 5 år sedan och sånt. Hur har det emottagits och landats? Är det något som man kan säga att man kan luta sig mot idag?
Nej, tyvärr kan man ju inte det, för att de upptäckte nog det som jag precis beskrev, att det är viktigt att man har företrädare från hela branschen med sig och att man enas mellan olika intressenter om hur man ska göra. Och det tror jag att de förstod att man skulle göra, och det tror jag att de försökte göra i den processen, men det räckte inte till med tiden, för att det är som vanligt när man gör ett sån här approach, så dyker det ju upp några som inte förstår vad det egentligen handlar om, men som förstår att det här kan nog vara viktigt. Och då är det nog bra om inte det här blir... Det här får inte gå i mål så länge vi inte vet vad det här kan leda till. Så jag tror de fick med sig en del bromsklossar. Mm. Och har du bromsklossar med dig i en sån process, då är det väldigt svårt att gå i mål. Utan det gäller ju att de som sitter där verkligen känner att vi har ett problem som vi gemensamt måste lösa, och det ska vara löst innan vi åker härifrån. Har du mer än några som tycker att det vore bra om den här processen inte gick i mål, det vore bra om den här processen kommer att dra ut på tiden, då kommer den dra ut på tiden. Och jag tror det var det de råkade ut för. Så att...
jag var med på några möten där när jag nämner inga namn på länder, men vissa länder hade ett mer ingenjörsmässigt förhållningssätt till detta och ville få fram liksom den bästa, mest korrekta lösningen, medan andra hade klara direktiv från sina respektive regeringar om vilken linje de skulle driva.
Ja.
Alltså hur man skulle allokera busspassagerare till exempel, emissioner på busspassagerare. Det var väldigt olika mellan länderna, för vissa ville ha det som ett tänkbart styrmedel, förstod vi ganska snart då. Att där ska man nog mäta per busskilometer och inte per passagerarkilometer och så vidare, emissioner. Och det får ju olika effekter då.
Definitivt. Så där har du förmodligen problemet att folk kommer in i den processen med olika bakgrunder, med olika målbilder.
Agendor, ja.
Och så har de med sig agenda, ja, precis. Och om du då har med dig någon som tycker att det här ska vara ingenjörsmässigt och det här ska baske med vara rätträknat varenda gång.
Mm.
Ja, det är ju ett väldigt bra sätt att tröga upp processen och se till så det tar några extra år.
Ja. Jag kan säga att Sverige tillhörde ju dem som tyckte att det skulle vara... Sverige och Tyskland kan vi säga, det var de två länderna som kände att vi vill att det här ska vara så rätt som möjligt. Vi vill att det ska vara transparent och man ska kunna följa allting. Andra länder var lite mer obskyra i sina uttalanden där.
Men sen parallellt till det här, så det har ju hänt en hel del. Alltså, vi började jobba med de här NTM-grejerna. Jag kom in 96 eller 97, då hade ju NTM hållit på i 3 år ungefär. Och det var ju väldigt mycket runda bordsamtal där i början. Vi satt och diskuterade, vi plockade fram den information som fanns och vi valde och vrakade över vilka referenser tyckte vi var bäst och vilka siffror var bäst och så.
Mm.
Och sen så har ju det arbetet har ju puttrat på och fortsatt. Liksom, att nu har det kommit lite ny kunskap, nu uppdaterar man vissa siffror, nu har det kommit en ny uppsättning med emissionsdata för vägtrafik, då uppdaterar vi de datorna. Men det vi ser som jag tycker är spännande just nu, det är ju att vi ser att informationsteknologin som nu byggs in i transportsektorn här, alltså i trafikapparaten, om man säger, i fordon, i trafikövervakning och så vidare, den möjliggör ju att vi kan hämta ut mycket bättre dataunderlag, och vilket gör att det finns en potential att göra miljökalkylen mycket mer verklighetsbaserad.
Vi kan vissa av osäkerheterna försvinner helt enkelt.
Exakt, och då man slipper att göra en del såna här val av metodik, och man slipper att göra medelvärden och schabloner och baserade på, utan nu kommer vi kunna plocka ut i fordonen hur mycket bränsle drog det här fordonet på den här resan. Och vi kommer kunna få tillgång till vilken last var just på det fordonet. Mm. Det finns, alltså IT-systemen finns. Utmaningen som vi jobbar med nu, det är ju liksom att försöka sy ihop de här informationsflödena. Att liksom hämta
just det finns ett projekt om det där som pågår just nu.
Ja, det stämmer. Du och jag, vi är båda med det. Det är flera parter som är med det. Det är ett FFI-projekt då, som vi driver tillsammans med Volvo och Scania. Och 4 stycken transportföretag då. Det är ÖGS, det är Bring, det är DSV och så är det Fraktkedjan. Och sen till det så har vi kopplat Victoria-institutet och Testsite Sweden, och så har vi en underkonsult som heter Consat som gör dataprogrammering. Sen är NTM med där, och sen är det Malmö högskola är med, och vi har en rad andra intressenter som har olika affärer eller processer igång kopplat till informationshantering och transporter. Jag kommer inte ihåg alla i huvudet nu då. Men det går ut på att vi vill se vad kan vi göra med den information som idag finns tillgänglig.
Mm.
Volvo och Scania har ju databaser till vilka det kontinuerligt tankas upp driftdata från alla deras fordon. Och ur dem så kan man då hämta data för ett specifikt fordon, för en specifik dag och en specifik tid. Samtidigt så har ju de här transportörerna i sina IT-system uppgifter på vilka laster som har gått. De har ju lastmanifesten för alla avgångar. Då kan man gå in och titta hur mycket gods var det som åkte där. Och det är det vårt projekt går ut på. Vi ska se om vi kan sy ihop den här informationen. Att vi ser att det avgår en bil från Göteborg mot Helsingborg måndag kväll klockan 20.00. Då kan vi gå in i Scanias databas eller Volvo och hämta ut hur mycket bränsle gick det åt under den resan med Göteborg och Helsingborg. Och sen så kan vi gå och titta på vilket gods låg det på den. Och då kommer vi tillbaka till allokeringen igen då. För då kan vi alltså, då kan vi alltså göra en miljökalkyl baserad på verklig, eller åtminstone upp i bilen uppmätt bränsleförbrukning. Finns ju klart osäkerheter med den också. Men sen så kommer vi då kunna ha en bättre uppgift om vilket gods som ligger på det. Alltså vilken fyllnadsgrad vi har. Mm. Och sen, vi håller precis på nu och implementera de dataprogrammen som ska ligga ute på de här transportföretagens datorer. För att mata in data i då. Mm. Och det ska bli väldigt kul att se vilken kvalitet vi får. Vilken mängd vi får på den här datan.
Man kan ju se det här som en kvot mellan då input och output. Eller output och input. Där man puttar in resurser för att utföra någon form av transportarbete. Och det är bränslen. Den delen då, om vi säger att det är då, om vi ska ha emissioner i gram per någon form av tonkilometer eller något liknande. Så nämna den där. Eller tälja den, förlåt. Mm. Alltså antal gram emissioner som transporten släpper ut. Den håller vi på att få riktigt bra koll på nu.
Ja.
Ja. Sen kommer problemet. Okej, gram per tonkilometer. Då måste man säga hur många tonkilometer den här lastbilen har producerat. Baserat på de här grammen man har släppt ut då. Och det är ju där då som jag upplever det stora problemet är en lastbil full bara för att den är stängd och åker iväg, eller hade den kunnat ta med sig mer? Vad är den egentliga lastkapaciteten? Du nämnde chips och stålämnen till exempel.
Ja.
Och där hamnar man alltid i en värdering.
Ja, precis. Och det som jag sa, det ska bli väldigt kul att se nu vilken typ av data vi faktiskt kommer kunna få ut ur de här systemen. För jag tror ju det är så att vi kommer inte komma hela vägen i mål här. På grund av att de systemen är inte byggda för att serva den här typen av kalkyler med data. Nej. Men om vi nu pekar på att om vi kan få den här informationen också, så kommer vi kunna göra det här mycket bättre. Så ser jag en framtid att det blir en återkoppling här. Att vi, liksom, nästa generation av informationshanteringssystem på de här speditörerna och transportföretagen kommer förmodligen ha fler datafält som bättre svarar upp till de här behoven som vi kommer peka på för miljökalkyler. Det finns ju många andra behov som också kommer peka på nya datafält. Så det får vi väl se hur det utvecklas då.
Ja, en del av det här, alltså, det handlar om att mäta nyttan i systemet.
Exakt.
Och det är den man tar betalt för. Så att det finns ju incentives att faktiskt mäta nytta bättre än vad man gör idag. Om det är så att transportbranschen kan börja ta betalt för nyttan på ett annat sätt.
Precis, och sen får vi se hur betalningsviljan för bra miljölösningar utvecklar sig. Vi har ju haft förhoppningar om det de senaste 15, nästan 20 åren. Men vi har ju inte riktigt sett det där lämna marken ändå. Och det är väl ingenting som får oss att tro att det där kommer komma imorgon heller. Men vi ser ju att miljöfrågan, den är ju inte av agendan. Den ligger ju där och puttrar. Och jag tror ju personligen att vi blir nog inte av med den genom att låtsas att den inte finns.
Nej, min uppfattning är väl att den har stigit i dignitet de senaste tio åren. Ganska rejält.
Det tycker jag också, men betalningsviljan har inte riktigt hängt med.
Nej.
För att få en bra lösning. Va? Men vi får väl se om det kommer transportföretag som lyckas hitta affärsmodeller där de faktiskt kan få bra betalt för bra transporter. Och då tror jag man kommer koppla det inte bara till de här emissionerna, utan man kommer koppla det till bra arbetsvillkor för de som kör de här. Man kommer koppla det till liksom en fair och en sund liksom business. Va?
Alltså transparens på alla plan egentligen.
Ja, jag tycker man ser en del diskussioner kring det med de här fusket med kabotage och man pratar om de här kör- och vilotidsreglerna och hur de utländska chaufförers villkor med liksom dåliga arbetsvillkor och dåliga garantier för löner och sådär. Sådana saker tror jag, det blir svårare och svårare att gömma saker i samhället. Alltså, vi övervakar ju glatt varandra med våra kameror och vi ser ju mer och mer hur verkligheten egentligen ser ut.
Visst är det så, det här är the age of transparency. Alltså, ja. Det går inte att sminka grisen längre och säga att det inte är en gris.
Nej, men precis. Så att jag tror att vi kommer ha jag hoppas att vi kommer få ett tydligare fokus på liksom bra transporter, både miljö och rättvise och arbetsvillkor och alla de här aspekterna då.
Så om vi då tittar ett x antal år fram, 10 kanske eller 20, vad tror du vi är då vad gäller transporter och miljö och våra möjligheter att kanske mäta och också värdera miljöpåverkan?
Jag är ganska övertygad om att vi har kommit så långt så att vi kan få miljökalkyler av bra kvalitet till lågt pris. Vi kommer att ha automatiserat mycket av det som idag görs manuellt i olika Excel-ark på kontoren för att få fram de här miljödatan. Som då blir tyvärr av ganska dålig kvalitet. Och det i sin tur gör ju att de blir mindre intressanta att ha som beslutsunderlag. Men jag ser att i framtiden så kommer vi liksom ha kunnat få upp de här informationsflödena och sytt ihop de här så att vi kan få bra miljödata som kommer funka som beslutsunderlag till antingen göra en affär där man faktiskt betalar mer för någonting som man då också är säker på att man får levererat för man litar på de här siffrorna. Mm. Eller att man vågar göra investeringar som leder till bättre miljöprestanda för man ser att det kommer vi tydligt få ut i de här siffrorna och det kan vi ta till kund. Och få antingen större chans att få affären eller få bättre betalt för affären. Det tror jag kommer att ha hänt.
Och om man då, om du tar av dig forskarhatten lite grann och tittar på som miljöintresserade Sebastian här nu. Hur vill du att världen ska se ut? Låt säga 2030, lagom långt bort, 15 år. Vi pratar vi transporter alltså överhuvudtaget. Hur ser det framtida transportsystemet ut? Låt säga att vi kan mäta, vi kan fatta alla beslut baserat på data och vi vet varför vi gör saker, vi vet vad saker kommer att kosta oss.
Ja, då avgränsar vi oss till godstransporter nu då.
Okej.
För att det är många som blandar ihop person- och godstransporter.
Ja.
Det är så här, jag under förutsättning att vi lyckas tämja solen så att vi kan ta in och driva vårt godstransportsystem med solenergi så ser jag ju, eller hoppas jag, att vi kommer ha ett ökat transportarbete. Många säger att vi ska sluta att transportera, men jag säger att jag tror på att det är väldigt bra att vi producerar där vi är effektivast, alltså att vi har en bra konkurrens i produktionsled. Och det kräver goda transporter. Men det får inte vara som idag att transporterna sker på miljöns bekostnad. Vi måste lösa energiförsörjning, vi måste lösa emissionsproblemen, bullerproblemen, trängselproblemen. Men med soldriven, om vi lyckas få över solenergi till transportsektorn så vi kan driva våra system med solenergi och att vi kan göra dem tysta och säkra. Och här kommer vi se väldigt mycket utveckling med både materialteknik, IT-teknik. Vi kommer se självkörande, både fartyg och vägfordon och så vidare. Så kommer vi lösa väldigt många av de här problemen, jag är helt övertygad om. Så där är jag nog en riktig teknikoptimist. Sen kanske vi inte pratar 10 år här då. Då kanske vi är lite längre bort när vi har de här soldrivna självkörande systemen.
Mm.
Men då hoppas jag verkligen att vi kan få en fortsatt väldigt positiv utveckling av vår världshandel, för det tror jag vi genererar välstånd för inte bara oss här uppe i den rika delen av världen utan att vi kan få en bättre spridning av välstånd.
Mm.
Sen är jag väl inte riktigt tillräckligt nationalekonomiskt skolad för att säga att det där garanterat kommer hända då, men...
Nej, det är inte många som är, och inte ens de som kanske säger att de är det, alltså det är väldigt svåra komplexa system, vi lever i en global värld där saker som händer på helt andra delar av klotet påverkar oss. Och det, så är det ju bara.
Mm. Men jag kan ju bara se i min tillvaro, om man tittar sig runt omkring när man sitter på sitt arbetsplats eller när man är hemma eller när man är i mataffären eller klädaffären. Så det hade ju sett mycket, mycket tråkigare ut om vi inte hade haft godsflöden kors och tvärs över världen.
Definitivt. Folk glömmer ofta det. Att allting ni ser framför er nu, om ni vänder er om och ser, tittar runt omkring, allting ni ser har transporterats. Mycket av det via sjöfart och väldigt mycket av det via lastbil.
Sen kan jag, men då måste jag också säga då som miljöintresserad och kunnig att visst, all den här konsumtionen är ju inte av godo. Jag ser ju också problem med det att man liksom överkonsumerar och man kanske, och det vet väl du P.O., man kanske byter sin mobiltelefon kanske lite för ofta. Det, ja, du hävdar inte med mig där förstås.
Nej. Ja, jag brukar hålla dem i 2 år faktiskt.
Ja, men det är för, jag trodde du bytte oftare. För
ja, nej. Det jag jobbar på universitet.
Ja, det är bra.
Ja.
Nej, men det finns ju visst en överkonsumtion kopplad till ett stort ökat utbud, så man får ju vara lite nykter i det då.
Det är det här scarcity versus abundance. Alltså vi har abundance, alltså överskott av väldigt mycket idag. Och medan vissa saker får vi mindre och mindre av, som typ vatten.
Ja, precis. Så att det finns ju, jorden, planeten har ju begränsningar och de måste vi ju givetvis förhålla oss till. Mm. Men givet att vi gör det så ser jag inte att vi också behöver sluta transportera. Liksom.
Nej. Det visar ju alla prognoser att transporterna kommer att öka. Vad man inte vill är ju att våra emissioner ska öka i samma takt.
Nej, precis. Och vi får inte driva det som vi gör idag på fossila drivmedel. Vi måste få över det till förnybara drivmedel.
Mm. Solen.
Så. Solen är ju, det är ju där det kommer sluta. Det var Magnus Blinges första kommentar till mig. Liksom, att, vi får ju, jag vet inte om det var 10 000 gånger mer energi från solen varje sekund än vad vi omsätter eller vad vi egentligen behöver i vårt tekniska system. Så att vi behöver inte ha så jättehög verkningsgrad egentligen på energianvändning från solen. Och det är ju rätt spännande att se att det där är ju på gång idag redan nu på elsidan.
Definitivt.
Så händer ju väldigt mycket med soldriften och vi ser väldigt mycket med eldriften som händer inom transportsektorn, både med batteribilarna, hybridbilar, elektrifierad infrastruktur. Och jag tror vi bara ser...
Det går fort nu.
Det kan i alla fall gå fort. Sen får man väl se. Det är ju klart att när oljepriset går ner så bromsas ju liksom teknisk utveckling upp där. Då, för så då blir det inte lika lönsamt längre då.
Oljan har ju skrivit av sina investeringar under 150 års tid.
Ja, och det finns väldigt mycket olja kvar och det finns fortfarande, det är fortfarande hyfsat billigt att plocka upp den.
Mm.
Så det är väl egentligen först när man måste upp till Alaska eller måste ner djupt för att hämta den i allt större utsträckning. Det är väl då vi kommer se de här alternativen komma krypande.
Mm.
Men det finns ju den här liknelsen med sailing-effekten lärde jag mig någon gång på någon kurs under doktorandtiden. Det var den här tekniska utvecklingen som de stora fraktsegelfartygen genomgick de sista årtionden på 1800-talet.
Mm.
När ångmaskinen var liksom introducerad och förevisat, men den hade liksom inte fått genomslag i fartygsflottan än. Men de här som konstruerade de här segelfartygen, de var ju otroligt stressade över det. Så den liksom tekniska utvecklingen som själva segelfartygen genomgick där på slutet, den var ju helt enorm då. Man sydde bättre segel, byggde högre riggar, höjde hastigheten på de här. Men det var ju dödsdömt.
Jo,
men det var ju ingen som ville fortsätta segla när man kunde köra med de här ångmaskinerna oavsett vädret då.
Men det blev en hög utvecklingstakt.
Ja, och jag är lite orolig att någonstans ser vi där idag med våra förbränningsmotorer och våran fossildrivna transportsektor. Så ser vi de här elgrejerna komma nu.
Döende granar har fler kottar, brukar man ju säga. Alltså,
ja, det är också en parallell. Men det är frågan om vad vi ska lägga våra utvecklingsresurser. Just vi har ju begränsade mängder resurser och trycka in i det här systemet. Och då är ju frågan, när ska vi sluta och utveckla de gamla systemen och lägga allt på de nya?
Mm.
Och det är en intressant fråga. Den är ju utanför mitt område, men jag kan ju inte låta bli att intressera mig för den.
Nej, jag har pratat med en person, Agneta Karlsson på Naturskyddsföreningen. Och hon nämnde just det här med självkörande bilar. Trodde hon var en återvändsgränd? Att vi ska inte underhålla ett system som bygger på biltrafik. Utan vi ska hitta andra lösningar.
Men då tror jag hon pratade personbilstrafik. Jag tror inte hon pratade gods där.
Nej, hon pratade personbilstrafik. Mm. Men det var liknande typ av resonemang då. Att det kanske är dags att sluta med en gammal modell och titta på en ny.
Ja, jag är inte lika övertygad. Jag är ju nog fortfarande inne i de här självkörande bildrömmarna.
Ja. Jag känner att det finns, vi måste bryta strax här, men jag känner att det finns underlag för kanske ett specialavsnitt om transporter och miljö där jag samlar några av dem som jag har intervjuat här till lite mer runt ett bord där vi pratar en timme och bryter lite idéer.
Det kommer nog inte bli tyst.
Nej, det tror inte jag heller. Och det får väl ta som en framtida utveckling av podden här. Tack Sebastian för att du tog dig tid.
Tack så jättemycket själv.
Logistikpodden.